Det är onsdagen den 8 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. I veckan slog mänskligheten rekord i utforskandet av sin omvärld. Aldrig tidigare har människor befunnit sig ute på en längre resa än just då. Det handlar förstås om Artemis 2, den amerikanska rymdfarkosten som rundade månen. Och därmed blev den första bemannade farkost som lämnade jordens omedelbara närhet på över 50 år. Och dessutom var man som sagt längre bort än vad någon annan tidigare varit. Where no man gone before, på riktigt alltså. Vad finns det då mer att säga om detta? Hur stort och speciellt är det här med Artemis 2? Vad väntar härnäst med Artemis 3 och 4, de påföljande uppdragen? Och när kan vi räkna med att människan återsätter sin fot på månen? Och vad kommer att ske väl där? Vad kan det innebära för vidare utforskande av rymden? Det tänkte jag vi skulle prata om idag, då är jag glad att presentera dagens gäst, Jonas Appelberg, kommunikatör på Rymdstyrelsen. Varmt välkommen hit, Jonas.
Tack så mycket.
Ja, Artemis 2, hur stort steg, bara överordnat, hur stor grej är det här helt enkelt för vårt utforskande av jorden?
Ja, men jag tycker att det är en stor grej, eftersom att det är första gången som vi är vid månen sedan 1972. Med människor. Så att den stora grejen är ju att det satsas igen, att ta och pusha gränserna för liksom den mänskliga utforskningen av solsystemet. Vi har ju skickat väldigt mycket rymdsonder sedan dess, såklart. Men att vara människor. För att när man ser månen på nära håll med mänskliga öga så är det liksom någonting annat än när en statisk bild skickas hem. Det blir liksom på riktigt på något annat sätt. Så att det är den här inspirationsresan inte bara den här resan utan resan som är framåt med alla andra Artemis-uppdrag också.
Hur stor skillnad är det på att skicka människor till månen jämfört med de här vanliga färderna till den internationella rymdstationen som vi brukar göra så att säga?
Ja, men det är en väldigt stor skillnad. Det svåraste med att åka till månen jämfört med att åka till rymdstationen är att om man ska åka till rymdstationen så behöver man i princip ta sig upp till rymden och sen komma i hastighet för att köra i kapstationen så man kan docka. När man ska till månen, då måste man också ta med sig allt bränsle som behövs för att dels komma upp ur jordens gravitation och lägga sig i omloppsbanan runt jorden. Men sen så behöver man liksom mer bränsle för att pusha den här kapseln utåt i rymden och bort till månen som är väldigt, väldigt långt bort. Och sen för att ta sig hem igen. Då. Så man måste liksom ta med sig allting från början och det är liksom det största svåra.
Jag tror att många likt mig har lite svårt med skalor och avstånd här. Alltså, hur långt bort ligger månen jämfört med den internationella rymdstationen?
Ja, månen kan ju te sig väldigt nära när man ser den här. När man liksom går runt i stan och ser en väldigt fin fullmåne. Då kan man tänka sig att det är inte så långt bort. Men om man jämför med rymdstationen så om man tar en fotboll till exempel. Om den är säg 25 centimeter i diameter.
Typ lite mindre.
Ja, men precis. Ja. Då är rymdstationen ungefär en centimeter ifrån den. Ja. Månen är då liksom 8-9 meter ifrån den där bollen. Det är alltså 1000 gånger längre bort. Rymdstationen är 400 kilometer ovanför oss och rör sig runt jorden. Månen är 400 000 kilometer bort. Så, så långt bort är månen.
Som jag är lite vanvördig, det här är första riktiga rymdresan på det sättet på över 50 år. Då man så här, inte bara åker runt och kör lite jordatmosfär, inte atmosfär, men lite ovanför. Nu är vi verkligen ute i rymden.
Så att ja, men så är det verkligen. Det är liksom en rymdresa på riktigt nu. Ja.
Du, varför dröjde det så många år innan vi började åka till månen igen? Sista gången var ju Apollo 17, juletid 1972. Det var ju långt innan jag var född till och med och då är jag ganska gammal. Ja, varför åkte vi inte?
Grejen är för att det är så svårt och därför så är det också väldigt dyrt. Så att det som inte har funnits sedan 70-talet och som dalade då också, det var därför Apollo-programmet ställdes in. Det var ju planer att man skulle åka ganska många mer resor till månen under Apollo. Men intresset liksom slocknade bland invånarna helt enkelt. Och då försvann också den politiska viljan att satsa mer pengar på ett program som kostar väldigt mycket. Mm. Men idag så finns den där viljan och därför finns också pengarna. Så att det som har hänt är att Trump vill hamna på månen och har gett NASA-budget för att göra det. Och varför det är så, det är eftersom att det är en liten rymdkapplöpning där ute. USA vill etablera och bygga en månbas och det vill de göra innan Kina lyckas med samma sak.
Okej, så det finns politik här i bakgrunden helt enkelt?
Det är egentligen bara politik. Tekniken har funnits där sedan 70-talet. Mm. Men pengarna och politiken, den liksom, det måste blåsa upp och bli ett ämne. Då kan man liksom göra det här.
För man kan ju tänka sig, Apollo-programmet genomfördes och det gick bra och det var en stor triumf för USA. Så byggde man lite rymdstationer, Skylab och sådär, och så började man med rymdfärg. Det var ju ändå ett steg framåt. Mm. Sen försvann Sovjet och då var ju USA ensamma och då skulle man samarbeta. Då fanns det inte riktigt konkurrens längre, men rymdstationen var trevlig och det kunde man ägna sig åt. Men det riktigt den där verkliga, det som behövs extra, marginalviljan, så den dök helt enkelt upp under 80, 90 och 00. Och 10-talet, kan man säga så? Liksom,
eller? Ja, precis. Man fokuserade på att ligga just i den här låga omloppsbanan runt jorden istället. Bygga rymdstationen som du sa, och rymdteleskopet Hubble till exempel var ju också ett väldigt stort projekt som kostade väldigt mycket pengar och som satsade på den typen av vetenskapliga studier istället. Och man har ju lyckats väldigt bra. Rymdstationen är helt fantastisk. Att man har lyckats bygga en så stor struktur i omloppsbanan som liksom rör sig 27 000 km i timmen runt jorden.
Har gjort det i 30 år sedan.
Ja, och har varit konstant bemannad i en bra bit över 20 år. Mm. I ett samarbete där både Ryssland, USA, Kanada, Japan och flera andra länder genom ESA, den europeiska rymdstyrelsen, är liksom med och bidrar. Det är verkligen ett fredligt samarbete. Så det är häftigt att det finns faktiskt.
Det här programmet man kör nu när man bestämt fråga till månen igen. Jag antar att man inte börjar från noll, men hur mycket var det man var tvungen att... Var stod man någonstans? Du sa att tekniken fanns, men hardware fanns ju inte. Vad behövde man börja med så att säga? Liksom?
Ja, men det man behövde börja med det var att designa en ny raket. Eftersom att den som man använde under Apollo, den hette Saturn V. Väldigt stor raket, men också gammal och liksom finns inte. Det är inte så att raketer görs inte riktigt i massproduktion.
Nej.
Om man inte är Elon Musk och bygger sin Falcon 9-raket som liksom kör skytteltrafik med satelliter och upp och ner till rymdstationen. Den görs lite mer en sån löpande bandprincip. Men ska man bygga en raket som ska ta människor ut till månen, då måste man liksom bygga raketen från scratch hela tiden och hela tiden förbättra den eftersom att det är så mycket som ska klaffa. Så det var liksom första steget, att bygga det som idag heter Space Launch System. Världens kraftigaste raket hittills. Mm. Och sen till den så behöver man ju en kapsel som man kan åka med, sitta i, den grejen som är högst upp på själva raketen då. Som är större än Apollo-kapseln. Inte mycket större, men ändå lite mer wiggle room där uppe så man kan flyta runt och må bra fyra personer.
Mm.
Och sen så behöver ju framdrivningssystemet och kommunikationen och liksom allt det där också. Men det är väl de största bitarna som man liksom behövde börja med från början.
Mm. Och det finns på plats nu. Verkar allting ha gått som det ska? Där vi spelar in det här onsdag eftermiddag, de ska ju landa på fredag, men hittills verkar allting ha gått okej?
Allting verkar ha gått okej. Det som liksom har krånglat, det har varit en del av toaletten. Det som är spolningssystemet har krånglat lite.
Det låter ju för sig rätt illa, men...
Ja, men då finns det en liten backup. Så ja. Det som har krånglat är själva toaletten verkar funka. Men det är när då, de har haft planer på att då spola ut vattnet, så att säga, urinet, rakt ut i rymden. Men det verkar frusigt, så att det ligger någon sorts klogg där. Och då har man inte vågat använda den, utan då har man fått göra sina behov i behållare vid sidan av. Man har fortfarande kunnat göra nummer två, så att säga, på den här toaletten. Så att det var liksom tanken att det skulle ändå sparas på kapseln och tas hem då.
En annan fråga. I många år skickar ju USA upp sådana här rymdfärger som man då återanvänder. Det verkar ju vad man har övergett nu. Varför det?
Men rymdfärgen var ju ett ganska lyckat program. Det pågick under många år, men det skedde också ett par olyckor med rymdfärgen. Och man valde helt enkelt att gå ifrån det för att liksom öka säkerheten.
Det som... två av sex flög i luften, så det är ganska hög.
Precis. Ja. Och då valde man helt enkelt att backa på det och skrota hela det systemet. Mm. Och det som var, det var ju att värmesköldarna verkade ju gå sönder helt enkelt. Och när värmesköldarna går sönder och man ska ta sig igenom atmosfären där det blir alltså tusentals grader Celsius, det är inte en bra grej.
Den här kapseln de sitter i nu och åker runt månen med och de ska landa i havet sen, kommer den återanvändas sen eller ska man ha en ny kapsel nästa gång?
Man kommer nog ha en ny kapsel nästa gång. Ja. Det enda som återanvänds, om det är någonting, så är det väl det som är i kapseln snarare än någonting annat. Men hela liksom den europeiska delen på den här kapseln är servicemodulen. Det som är själva framdrivningssystemet, det som tar hand om vatten och syre, liksom hela det som får kapseln att må bra, det är halva kapseln ungefär. Och sen så när de kommer tillbaka till atmosfären så delar den på sig, så att det bara blir den här lilla toppen kvar där de sitter. Den kommer då falla ner genom atmosfären och landa i havet. Men den återanvänder man inte heller, utan man bygger en ny sen till nästa gång.
Okej, landningen sker då på fredag. Jag tror det var det tidig eftermiddag, svensk tid eller något sånt där?
Fredag natt, men natt till lördag.
Så natt till lördag,
så det verkar vara ungefär vid 2 rycket.
Okej. Är det, jag förstår att det är risker, men är det stora risker förknippat med det?
De har ju såklart räknat på risken och kommit fram till att det är så pass stor risk att de inte har vågat genomföra den här resan är det inte. Men det är ju väldigt mycket som ska klaffa här också. Det har gått bra hittills. Alltså alla, de har verkligen kunnat checka av den här listan på saker som ska hända under resan. Och de har till och med inte behövt göra vissa korrigeringar för att det har gått så bra. Men nu ska de alltså komma tillbaka till jorden, fångas in av gravitationen. Det kommer gå i 40 000 km i timmen. Alltså jag skojar inte, det är så snabbt. Mm. När man träffar atmosfären för första gången. Och sen så ska man då saktas ner och falla ner genom luften så att man kan ta ut fallskärmarna. Och då går det fortfarande i 500 km i timmen. Och sen så är det första fallskärmarna som tar ner till 500 km i timmen. Och sen så är det nästa fallskärm. Då ska man bromsa den här till 30 km i timmen innan man dimper ner i havet. Och allt det där sker ju i en väldigt sån koreograferad, automatiserad process. Och det ska ju funka. Annars brinner de ju upp.
Men det här är ungefär samma sätt som Apollo-kapslarna återvärdade jorden.
Ja, det är liksom så som man har gjort, som väldigt många rymdnationer har gjort, och det är ett beprövat system och liksom så som man vet funkar bäst helt enkelt. Mm.
Så rent generellt kan man säga då att enligt vad som vi vet hittills så är bedömningen att NASA har fått de positiva besked man ville ha so far i alla fall.
Ja, men precis. Så är det.
För sen då är det dags att gå vidare här. Egentligen var det meningen att redan nästa kapsel skulle landa på månen. Så blir det ju inte nu, utan det kommer ju vara en till resa emellan. Vad är det tänkt att man ska göra då?
Ja, precis. Det som skulle vara Artemis 3 skulle ju landa på månen, och då skulle det bli som första kvinnan på månen och första människan på månen sedan 70-talet. Mm. Nu har man ändrat den planen, och det gör man eftersom att... Det känns logiskt att de har gjort det, eftersom att det som inte har testats ännu är landaren. Mm. Man har ingen landare ens. Den tänkta landaren är Starship, som görs av SpaceX, som är Elon Musks rymdföretag. Det finns också en alternativ landare som görs av Blue Origin, som är Jeff Bezos rymdföretag. Båda de här är i konkurrens med varandra om att liksom få kontraktet att landa för första gången. Det är NASAs typ av New Space, heter det då. Mm. Att man ger uppdraget till 2 stycken kommersiella aktörer som får liksom göra sitt bästa att komma med en landare. De är inte färdiga att testa den nu. Så det är det som man kommer göra under Artemis 3. Då kommer man göra det i låg omloppsbana runt jorden, samma höjd ungefär som rymdstationen är. Då kommer den här landaren, när den väl är klar nästa år, hoppas vi, att åka upp och lägga sig i omloppsbana, och så skickar man upp Orion-kapseln, och sen så gör man dockningstester runt jorden då, så att allt det där funkar. Och det är Artemis 3. Under Artemis 4, då kommer den färdiga landaren och Orion-kapseln att åka parallellt tillsammans till månen, och så lägga sig i omloppsbana runt månen. Och sen så kommer de docka i månens omloppsbana istället. Astronauterna rör sig från Orion-kapseln till Starship, eller om det blir Blue Origins variant. Sätta sig i den. Den kommer åka ner till månens yta, landa, och så gör de sin grej där nere. Och sen hoppar de in i Starship igen, åker upp, dockar med Orion-kapseln, byter så att de sätter sig i Orion-kapseln igen, och det är Orion-kapseln som sen tar dem hem. Och sen så åker landaren också hem, men under en automatiserad flygning.
Det låter som det är en hel del kvar för själva landningen. 2028, hur realistiskt är det?
Ja, men allting hänger verkligen på att Starship funkar. De har en planerad testflygning för Starship, jag tror att det är den 12:e varianten, och det är i maj. De senaste gångerna som de har testat har allting gått bra. De har ju sprängt ett par gånger, de första varianterna, men varje gång som de har testat så har de lärt sig nya grejer. Och nu senaste gången så lyckades de ändå åka upp i atmosfären, ta några varv runt jorden, släppa ut lite satelliter och sen landa igen med den här landaren. Så att det verkar som att den liksom funkar. Hur realistiskt det är att de kommer klara det här 2028, det är en väldigt offensiv tidplan. Men om den politiska viljan finns tillsammans med pengarna och om man verkligen satsar, ja, det är väl... jag har ingen procentsats, men just nu ser det ganska lovande ut ändå.
De här Starship, det finns ju, är det de här jättelånga och stora raketerna som SpaceX skjuter upp, är det de som ska användas?
Exakt.
Och landaren sitter högst uppe på den då? Alltså?
Ja, den är väldigt stor, den är väldigt hög. Liksom. Ja. Och det är ju det här första stora röret och sen så ser det ut som en typ av rymdfärja fast den står rakt upp. Mm. Det är den delen då som släpper från den stora raketen, det är den som är landaren. Mm. Och båda de här är återanvändbara system. Så att den här stora raketen som trycker upp landaren ut i rymden, den faller sen tillbaka och landar igen. Och
ja, det är bara det de sätter, de här snygga fångningarna.
Exakt, liksom. Skitsnyggt. Ja, ja. Och likadant den här landaren då. Den faller också ner och landar igen och kan återanvändas.
Mm. Okej, hur är SpaceX? De är hyggligt schema då, eller låter det som, eller?
De är hyggligt, vadå, sorry?
I fas då, eller hur?
Ja, som sagt, de har planerade testflygningar och de är försenade. Det ska vi liksom inte sticka under stol med. Den Starship skulle ha varit klar tidigare. Det är därför också som Artemis 3, eller Artemis 2, förlåt, är försenad. Den skulle ha gått upp redan för ett år sedan. Men allt det har varit förseningar med den SLS-raketen, det har varit förseningar med Starship och allt det här har liksom akklimatiserats, eller ackumulerats till att, ja, men att vi är där vi är idag. Men tidplanen fortgår ju och eftersom att NASA och SpaceX har ett tätt samarbete och de har satt 2028 så får vi väl hoppas på att det funkar så.
Hur stor är sannolikheten att man väljer det här alternativet som har dykt upp då, vad heter de?
Blue Origin. Ja, de är ännu längre bort med sin landare. De har en raket men de har inte landaren färdig. De har knappt testat den version som kan ha astronauter. Ja. Så att de är väl längre bort egentligen.
Men var det inte så att NASA öppnade ändå upp för competition någon gång i höstas? Var det för att få lite flås i nacken på Musk & Company? Liksom?
Ja, så är det. Och strax därefter så gick ju också Elon ut och sa att nu satsar SpaceX på månen. Han har ju hela tiden sagt Mars annars. Men då efter att NASA sa, nej men vet du vad, då öppnar vi upp för lite mer konkurrens och liksom ger chans till Blue Origin här. Då satte det lite fart på SpaceX att verkligen göra klart den här landaren som är månvarianten av Starship. Då. Mm.
Du, om vi tittar tillbaka på Apollo-expeditionerna igen på 60- och 70-talet. Hur mycket har själva rymdfartstekniken utvecklats sedan dess? För att, tänker vi, vår vardagsteknik har ju tagit jättesteg. Har det tagit motsvarande steg när det gäller rymdfarten?
Ja, men det har det ju. Och framförallt det ser det på raketsidan. Att det jag berättade här om Starship och de raketerna som vi använder idag, att de är återanvändningsbara, att det är bränslet är mycket, mycket grönare idag än vad det var då. Det är fortfarande inte perfekt, såklart inte. Det är liksom föroreningar ändå förknippat med det. Så den tekniken har ju gått med stormsteg. Kommunikationstekniken är en annan sån där sak. Den kapseln idag, Orion, som åker till månen, den kommunicerar med jorden med hjälp av optik istället för radiovågor. Så den skickar en infraröd stråle mot jorden. Det går ju lika snabbt, men man kan skicka mycket större datafiler under kortare tid helt enkelt. Så kommunikationen är bättre. Kameran är fantastiskt mycket bättre. Vi har lärt oss jättemycket under tiden med rymdstationen, hur vi liksom renar vatten, hur man renar luften, hur man kan liksom packa en rymdkapsel. Eftersom att man måste liksom ta med sig allting. Man kan inte stanna och liksom vänta på ett skepp som kommer och fyller på, så att säga. Utan allt vatten måste tas om hand och renas och luften likaså och hela den där grejen. Sen så har man också blivit mycket bättre på att ta hand om strålningen. Att strålningsbarriärer. För så fort man kommer utanför jordens magnetfält så utsätts man för en väldigt mycket högre strålning än vad vi har här. Och det är också sån där... Det är egentligen det största problemet varför vi inte åkt till Mars ännu. Det är för att då skulle man utsättas för månader av den här strålningen. Och det har man inte riktigt löst än. Vi är bättre, men det krävs fortfarande teknikutveckling kring det.
Jag tänker på mjukvarusidan, så är det ju en enorm skillnad jämfört med 70-talet.
Ja,
det kan man ju inte prata. Alltså, jag vet inte hur viktigt det är, men det är väl ändå bra att mjukvaran tar mindre plats och jobbar snabbare, så att säga. Liksom.
Absolut, och sen så är det ju skillnad på mjukvara som vi har idag i våra datorer och telefoner och de som sitter på en raket. Sverige är ju faktiskt världsledande med vissa företag att göra de här styrdatorerna till olika raketer och rymdsonder. Och de är ju väldigt specialiserade för uppgiften. Det är som space grade teknik. Så de har alltid varit någonting annat än det som är konsumentteknik. Men det som görs för rymdsektorn tas också ner till oss på jorden på något sätt. Att vi liksom kan ta den teknik som utvecklas i sådana här stora, dyra program som liksom driver en teknikutveckling framåt. Och ta ner det och göra liksom bättre datorer eller smartphones eller vad det kan vara.
Det måste vara ganska farligt att åka till månen på 60-70-talet, har jag ibland tänkt. Det kanske bara var Guds försyn att det gick så bra som det gick. Alltså.
Ja, alltså, det var ju faktiskt mycket farligare. Och man vågade ta en större risk. Idag vågar man inte det. Alltså, tänk vilken... vad otroligt hemskt det hade varit nu om det liksom gick om någonting snett, att under launchen till exempel, att raketen hade sprängts. Mm. Och sen så har man gjort all den här PR:en framåt och liksom verkligen satsat. Det är hela, hur säger man? Alltså, NASA hade ju tappat jättemycket, ja, i förtroende.
Låt oss hoppas att det går bra, Godspeed, i framtiden också.
Okay.
En annan fråga. Men ändå att skjuta upp en raket. Jag satt och tittade på natten där, jag och min son, och tittade. Och det är ju ändå väldigt mycket, det föreställer ju fortfarande en fyrverkeripjäs. Det sprutar massa eld i baken från någonting. Man måste bränna av någonting mot jorden väldigt mycket. Det är fortfarande den tekniken vi har. Det ser ganska mycket ut som på 60-talet, tänker jag. Liksom.
Ja, men det gör det ju, absolut. Mm. Och det har inte förändrats. Utan du måste ha väldigt mycket bränsle som trycker upp en massa ut i rymden.
Ja.
Ja.
Ja, sån är ju fysiken.
Precis.
Jaha, om vi då kommer tillbaka till 2028 förhoppningsvis, eller kanske lite efteråt. Vad hoppas man att bemannade expeditioner bidrar med? Du har varit inne på det här att det är häftigt att människan är där. Men finns det några vetenskapliga saker vi behöver ha folk på månen för att lösa, så att säga?
Ja, men det gör det. Dels så, det som är själva... grejen med Artemis-programmet är att man ska etablera en månbas med start 2028 och framåt. Och månbas tänker man att man ska dels bygga en månbas på månen för att utforska månen, för att kunna göra astronomi från månen, alltså bygga teleskop på den sida av månen som vi inte ser från jorden, för det är alltid mörkt där. Det finns ingen atmosfär som stör, det är toppen att ha ett teleskop där till exempel för att göra observationer ute i rymden. Det är så som James Webb-teleskopet funkar. Det ligger i en bana på andra sidan månen, fast i rymden då, i en omloppsbana runt jorden. Och hela tiden i mörker och kyla och riktar ut sina instrument mot rymden, så att säga. Det vill man kunna göra direkt från månytan. Det finns också helium-3 på månen som man vill plocka hem. Och helium-3 är en väldigt energirik isotop av helium, har jag fått lära mig.
Mm.
Och det används i fusionsteknik. Alltså man bygger såna här... fake solar fast på jorden. Det är en väldigt, väldigt, väldigt ren typ av kärnkraftverk, helt enkelt. Där man trycker ihop atomkärnor istället, precis det som händer i solen.
Det som han påstår alltid ligger några år bort, och har gjort det sedan jag var liten.
Exakt, och det finns kanske, 3% av helium-3 på jorden, men det finns ganska mycket på månen. Så lyckas man ta hem det i någon sorts gruvdriftsverksamhet, så är det en väldig vinst. Det finns också en del sällsynta jordartsmetaller som man vill ta hem ifrån månen. Och studerar man månen på nära håll, då kan man också se hur universum såg ut när jorden bildades. Man tror ju att månen kommer från när planeterna bildades, så slogs den här delen av jorden bort och så hamnade den i omloppsbanan runt den större delen som är jorden, och den mindre delen är då månen. Så att månen är liksom ett arkeologiskt plats också. Så att vi kan studera hur jorden såg ut när den var ung. Och kan vi det, då lär vi oss mer om planeterna, om planetutveckling. Och det kan ju i sin tur leda till att vi förstår mer om planeter runt andra stjärnor och vart liv kan ha uppstått och hur det har sett ut och hur alla de här processerna är. Så att man kan verkligen lära sig saker genom att bara vara där och studera också.
Du nämner att det pågår lite av en rymdkapplöpning och att Kina har sina egna planer. Vad befinner de sig när det gäller möjligheten att skicka människor till månen?
Ja, Kina är ju som Kina är, att de berättar inte alltid allting för oss andra.
Nej.
Men det vi vet är att de har gjort väldigt stora framsteg de senaste åren. De har ett aktivt rymdprogram som... tanken då att de ska ha en månbas etablerad 2030, det har de sagt.
Med människor?
Ja, precis. Och under den tiden sen de sa det, så har de liksom lyckats bygga en rymdstation. Det tog kanske ett år, så har de en fungerande rymdstation och en raket som kan lyfta delar ut i rymden. Bemanning på den här rymdstationen. De har skickat rovrar, sådana här strövare till månens yta för att studera ytan. De har till och med en sån här robotbil då på andra sidan, på den far side of the moon, som studerar den. Det är de först med. De har plockat hem prover från månens yta. Allt det där har de liksom gjort under liksom en 10-årsperiod. De är väldigt liksom duktiga när det gäller. Och det som är skillnad, när det, alltså skillnaden på Kina och på USA till exempel, det är att den kinesiska staten kan ju bara säga, men nu ska vi göra det här. Och då har de hela sin industri, hela sin utveckling, allting, alla resurser, allting blir liksom, ja men direkt att det är toppstyrt något så in i bomben. Liksom. Mm. Vilket gör att allting kan gå väldigt snabbt. Man behöver inte, ja men, inga omröstningar, inga budget där, utan budgeten finns och industrin gör det, så att säga.
Men kan vi hamna i så att säga ett Sputnik-ögonblick att någon vacker aprildag 2028 säger, kommer en kommitté att idag startar med Kinas månraket och ser de där helt plötsligt?
Ja, i princip.
Du att det skulle kunna hållas så hemligt liksom? Att det...
ja, alltså det, vi på... när man gör omvärldsbevakning och sådär och försöker lista ut hur, ja men, vad som händer vid det kinesiska rymdprogrammet. De är ju absolut öppna med vissa saker och stoltserar med annat också. Mm. Men rätt som det så har de liksom en färdig raket som man kanske inte har känt till. Åtminstone inte känt till brett på det sättet. Men det går framåt och de är duktiga. Vi får se om deras tidplan håller. Håller de sin tidplan och USA sin tidplan, då är det en kapplöpning. Liksom.
Ja, verkligen. Ursäkta mig. Ryssarna då? Skjuter de fortfarande upp sina gamla 60-talsraketer?
Ja, som funkar väldigt bra. De har ju väldigt bra track record på den här Soyuz.
De används fortfarande för att bemanna rymdstationen ibland.
Ja, absolut. Och det åker också amerikaner på de här raketerna fortsatt. Mm. Så att ja, de finns. Men de har också ett aktivt samarbete med Kina för den här rymdstationen, eller månbasen. Mm. Så att ja, absolut.
Du, jag kan tänka mig en viktig datum för USA också, tänker jag, runt den 20 januari 2029 då man byter president. För att, som du sa, jag misstänker att Donald Trump med hans personlighet skulle kanske vara väldigt sugen på att vara den president som talar med månen för första gången sedan Richard Nixon gjorde det.
Ja, det tror jag verkligen. Det är, snacka om en fjäder i hatten och lyckas sätta människor på månen igen. Mm. För att Artemis-programmet har funnits över flera presidenter, men det är ingen som liksom har verkligen gett budgeten och förutsättningarna, utan det har dragits ut lite på tiden och sådär. Och... jag menar, Trump är som Trump är. Han kan ju verkligen bestämma sig imorgon att nej, men det här var ingenting. Och så blir det ingenting. Men som det ser ut nu så är ju det en, ja, men, en politisk fjäder i hatten. Och verkligen när man har Kina på andra sidan så är det ju geopolitik av högsta nivå.
Men är det så att det här är verkligen Trumps politik? Har vi en Trump-effekt där han helt enkelt har satt in de extra pengarna som behövs för att verkligen komma framåt?
Så att säga? Ja, alltså, grejen var så här att i förra budget... vad heter det? Budgetpresentationen som var i höstas, eller förra året i alla fall, så var det så att NASA skulle få en neddragen budget med 25%. Och Europas rymdindustri var ju sådär, ja men okej, då kan inte vi ha något samarbete med NASA, som att de kommer behöva dra ner sina vetenskapliga program. Det är mycket så här som är planerat. Rymdfart i sig tar väldigt lång tid. Det är liksom, det är tiotals år per rymdprojekt. Om då en finansiering plötsligt uteblir så påverkar det hela det här rymdprojektet då. Men det som hände var att Trump sa att nej, men NASA kommer få 25% mindre i budget. Det stängdes centers på NASA. De behövde stänga till exempel ett jättestort bibliotek på Goddard Space Center där de har liksom hur mycket rymdhistoria som helst och folk fick gå. Det var panik i princip. Hela statsapparaten låg ner där ett tag. Men så kom budgeten och i årsskiftet här nu och visar sig att ja, men NASA har ju fått alla sina pengar och nu har liksom vänt lite åt andra hållet och nu så verkar en kompis med Jared Isaacman som är NASA-chefen och de verkar vara på samma linje och ja, just nu så ser det ut som att det är verkligen Trump som styr allting med sitt finger så att säga. Mm.
Pågår det någonting hos NASA eller andra, ett program för att sätta människor på Mars, och hur avlägset är det i så fall?
Ja, det är ju liksom, månbasen är ju en del av det, absolut. För lyckas man bygga en månbas, och dels att man utforskar månen och gör hela den grejen, men Om man bygger en månbas så är tanken också att man ska kunna göra raketbränsle direkt på månen. För det kan man göra om man har liksom vatten. Då kan man spjälka det och så kan man bygga raketbränsle. Och då är tanken att man ska kunna åka upp ifrån jorden med en raket då, som krävs för att ta sig till månen. Men där ska man också kunna landa och tanka igen då, för att kunna ta resan vidare till Mars. Och det är mycket lättare att starta från månen, för den har ingen knappt om gravitation och det finns ingen atmosfär och hela den här grejen. Och så att då är ju tanken att man ska lära sig det man lär sig på månen under, ja men säg 20-30-talet. Bygga upp den här mellanstationen och sen så är liksom Mars nästa mål. Mm. Hur långt bort det är, det tror jag inte det finns en siffra på idag eller något årtal de har sagt, men alltså, vi kommer ju komma till Mars, men frågan är när det är. Jag ser väl inte realistiskt som att vi är där under 2030-talet, men kanske 2040-talet då.
Visst, finns det vatten på månen?
Det finns väldigt mycket vatten på månen.
Så Fintin hade rätt?
Ja, exakt så. Jag tror faktiskt det finns mer vatten på månen konstigt än vad det finns på jorden. Det är helt galet. Det sitter fast i månsanden i form av is och kristaller. Man måste utvinna vattnet.
Och ta med väte därifrån som man sedan gör bränsle av.
Exakt.
Ja. En kemikunskap satt kvar. Vi ska avsluta med att prata lite bara om Sverige. Du kommer ju från Rymdstyrelsen. Väldigt kort status på svensk rymdverksamhet. Vad gör vi just nu?
Ja, men status på svensk rymdverksamhet är att regeringen har faktiskt satsat lite extra pengar på rymdverksamheten just nu. Och framförallt så har de satsat på rymdbasen S-Range som drivs av det svenska statliga bolaget STC Space. De har fått lite över 300 miljoner för att utveckla verksamheten där uppe, och liksom målet med det är att man ska kunna bidra till att ge Europa en rymdbas där man kan skicka satelliter ut i omloppsbana ifrån. Från europeisk mark. Det finns inte då.
Vi har Guyana, va?
Exakt. Så att den europeiska rymdstyrelsen och den europeiska rymdbasen, den ligger i Sydamerika, i franska Guyana. Mm. Så att då satsningen väldigt mycket just nu är på S-Range. Att man då ska kunna skicka större raketer därifrån helt enkelt. Och ha ett oberoende tillträde till rymden, som man säger. Sen så är vi i Sverige väldigt bra på forskning och bygga forskningsinstrument. Institutet för rymdfysik har just nu 2 av 10 instrument på en rymdsond som är på väg till Jupiter, som heter JUICE. Den har åkt på år nu, men ska vara framme vid början av 2030-talet. Där ska den lägga sig i omloppsbana runt Jupiters isiga månar, och så ska den studera hur de ser ut och se om det faktiskt kan finnas liv i vattnet på Europa till exempel. Mm.
Fantastiskt häftigt. Vad är status förresten på den internationella rymdstationen? När ska den tas ur bruk och hur ska den ersättas?
Ja, det har ju varit sagt att det tidigare att rymdstationen ska tas ur bruk ungefär vid 2030. Mm. Och då ska man kontrollera att lämna stationen och trycka ner den i Stilla havet i princip. Mm. Men det tycker jag känns lite osäkert just nu, eftersom att i det nya programmet som NASA presenterade för ett par veckor sedan, som heter Ignition då, där de gjorde den här förändringarna i Artemis-programmet, där de gjorde om 3:an till att bli ett test runt jorden till exempel. Där finns det också planer på att man ska satsa mer på privata rymdstationer, att kommersiella aktörer får bygga rymdstationer, och ska man använda den internationella rymdstationen som är liksom en mellanbas, att man bygger delarna på den och sen så släpper man lös dem så att säga, så att de liksom bildar nya stationer. Så att jag tror att rymdstationen inte kommer skrotas så som det var sagt, utan att den kommer ligga där, kommer få lite annat syfte, men att den kommer användas under ganska lång tid framöver, tror jag i alla fall, men det där får NASA och ESA och Roscosmos styra över, tror jag.
Det måste ju finnas enorm potential i rymdturismen här när man kommer ner lite. Säg de som idag är rika nog att kunna åka till Antarktis. Det är ju ganska dyrt, liksom, kostar några 100 000. Men tänk att man kommer ner på rymdfärder, så kanske kostar 1 miljon för en människa att vara på rymden. Det är nog ganska många superrika som skulle kunna tänka sig att göra det. Liksom. Eller till och med sådana saker man kanske skramlar till en 50-årsprocent så småningom till liksom någon. Alltså, det måste ju finnas enormt mycket potential i det, tänker jag. Liksom.
Ja, absolut. Och just nu ser väl den siffran lite mer än kanske 100 gånger för allt, 1 miljon.
Ja, precis. Och det är ju väldigt få som har råd.
Ja, precis. Då ska man vara som han, Jared Isaacman, och liksom bygga sin egen rymdverksamhet så att man får åka upp. Mm. Men jag tror också att det där kommer gå ganska snabbt neråt när infrastrukturen blir bättre, helt enkelt.
Mm. Men det är väl fortfarande ganska dyrt att få upp kilon från månen? Liksom. Alltså...
Ja, framförallt till månen och från jorden.
Eller till jorden menar jag. Liksom.
Ja, det är det verkligen. Det är ju det som är problemet, alltså att vi har så mycket gravitation. Mm. Så att vi måste ha en stor raket. Men blir tekniken bättre och bränslet framförallt billigare så kommer det där gå ganska snabbt i utvecklingen. Sen så är det ju svårt att tro att det liksom ska gå skytteltrafik till någon typ av mån eller bas runt jorden inom en jättenära framtid, men alltså tekniken är ju där.
Mm. Och de barn som föds idag, när de 50 eller 60 års krisar så kanske möjligheten finns.
Ja, men precis. Så då kanske de här kapslarna är betydligt större än en liten campervan och kanske någon man kan gå runt i som det är på film.
Precis. Stort tack Jonas Appelberg från Rymdstyrelsen för att du gästade podden idag. Tack så mycket.
Tack för att jag fick vara med.
Vi ska avsluta med att påminna om ett bra erbjudande till er poddlyssnare. Och det är att testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. Gå in på svd.se/testaledare och beställ där. Då får man 2 månader helt gratis och i den ingår tillgång till samtliga artiklar på svd.se såklart och tillgång till samtliga poddar. Och dessutom får man dela digital tillgång med en kompis. svd.se/testaledare. Gå in och beställ där. Stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också några idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare Lisa Erenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.